Så vi inledde senast predikan, men eller vi inledde inte var den andra predikan egentligen, men förra gången så tog vi upp de tre första verserna i första Korintierbrevets första kapitel. Vi ska då idag fortsätta med de följande sex verserna. Förra gången så såg vi i vers 1-3 att det här brevet är skrivet av Paulus, som kallar sig för apostel. Och den här apostlatjänsten var en tjänst som innehade enbart av ett fåtal människor under det första århundradet. Främst av dem som var Jesu närmaste efterföljare, de 12. Men också Paulus blev kallad till att vara apostel, hedningarnas apostel. Så den apostlatjänst som nämns här i inledning av brevet nämns dels för att skilja Paulus från hans medförfattare Sostenes, som då nämns som broder, helt enkelt. Och dels för att försvara Paulus ämbete som apostel. Detta ämbete var nämligen något som han ofta blev attackerad för, både av icke-kristna och kristna. Och Paulus vill därför visa att han har fått detta apostlaämbete direkt av Gud, att han har blivit kallad till det genom Guds vilja, som det står i vers 1. Vi såg också att brevet är skrivet till Guds församling i Korint. Med det så ville Paulus visa oss att församlingen tillhör enbart Gud, att det är hans församling. Det är inte Paulus församling, det är inte Apollos församling eller Petrus församling, utan Guds församling i Korint. Och detta är viktigt för att han vill tillrättavisa för oss också idag, tillrättavisa dem som menar sig ha rätt över församlingen, att sätta sig i en sån position som enbart är Guds. Det har genom kyrkohistorien funnits många religiösa, sekulära ledare som har försökt sätta sig på den position som enbart tillhör Kristus. Påvar, kejsare, kungar och andra ledare har försökt vara den som bestämmer församlingen och bestämmer över dess lära. Men denna position tillhör då enbart Gud, och det ser vi här i vers 2, till Guds församling. Vi sa också att detta ord församling, ekklesia, betyder att människor kommer tillsammans. Det är ett ord som betyder att samlas. Det uttryckligen så betyder det utvalda. Men ordet används om en samling människor, de som kommer för att samlas tillsammans, inte för att vara skilt var och en för sig, utan en Guds församling är alltid en utvald skara människor som kommer samman i en grupp för att tillbe Gud. För det andra så konstaterar vi att detta också är ett kall från Gud, detta ord ekklesia. Det betyder att vi har blivit kallade till att vara Guds församling. Vi har inte blivit kallade till det genom en församlingsledare eller en god vän, utan Gud själv har kallat oss. Så därför är det också en befallning att samlas. Det är inte så att vi kan, om vi vill, komma tillsammans med andra kristna och tillbe Gud, utan det är en befallning från Gud själv. Och vidare så noterar vi att denna församling, Guds församling, kallas för det heliga. Det är kallad till att vara heliga. På samma sätt som Paulus har blivit kallad till att vara apostel, så är alla som är del av församlingen kallade till att vara heliga. Det vill säga avskilda för Herren. Och det innebär att leva ett liv för rättfärdigheten, att älska rättfärdigheten, att älska Gud och att dö bort från synden. Och detta helgande sker då alltid i Kristus Jesus. Det finns inget helgande utanför Kristus, utan det sker alltid i honom. Det är i honom vi har hela vår kristna identitet. Och det är också Kristus som vi åkallar här i vers 2. Detta var alltså ett tecken på att vi konstant tillber honom, att vi konstant söker oss till honom. Han som är vår tros upphovsman och fullkomnare. Samma Kristus kommer också då att vara fokuset för dagens text. Så vi går igenom verserna 4-9 där vi ser en referens till Kristus i varje vers. Och till sist så insåg vi också att det finns en logisk ordning på nåden och friden. Att nåden kommer före friden. Att det inte finns en Guds frid för det som inte har fått Guds nåd. Och detta är en gudomlig frid, en frid som går utöver den världsliga frid som vi så ofta relaterar till och som vi känner till. Men det är en frid som innebär att vi har blivit försonade med Gud, vilket då det gudlösa, det icke-troende, inte har blivit. Så, detta har vi korthet hittills har kunnat konstatera av de inledande verserna av kapitel 1. Och denna inledning följer långt det mönster som Paulus ofta följer då han skriver sina brev. Det är alltså först avsändare från Paulus och sen mottagare, i det här fallet då församlingen i Korint. Och sen är det en nåd- och fridshälsning samt tacksägel. Så det är nu tacksägelsen som vi har kommit fram till idag som vi ska titta närmare på. Så, om ni har med er era biblar så kan vi slå upp till första Korintierbrevet kapitel 1. Vi ska läsa verserna 4-9. 4-9. Lyder så här. Jag tackar alltid min Gud för er, för den Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus. I honom har ni blivit rika på allt tal och all insikt, eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er. Därför saknar ni inte någon nådegåva, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus ska uppenbaras. Han ska också styrka er ända till slutet, så att ni inte kan anklagas för vår Herre Jesus Kristi idag. Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son, Jesus Kristus, vår Herre. Temat för dagens predikan är tacksägelse till Gud. Texten som vi ska gå igenom idag är uppdelad i två delar. Dels så ska vi gå igenom verserna 4 till första halvan av 7, vers 7. Där aposteln tackar Gud för korintierna och för den nåd som har visats dem och för många gåvor som Gud har gett dem. Och dels så ska vi gå igenom andra halvan av vers 7 till och med vers 9. Där aposteln blickar framåt och tackar Gud för att han kommer att befästa dessa korintier ända till slutet, ända till vår Herre Jesu Kristi dag. Så för er som tycker om att strukturera texter och dela upp dem, som jag gör, så är det alltså del 1, Paulus tack för den nåden som Gud visat och som han visar just nu. Samt del 2 där Paulus tackar Gud för nåden som han kommer att visa korintierna. Så låt oss då gå igenom detta stycke, vers för vers, och se dessa två aspekter av tacksägelse till Gud. Vi börjar i vers 4. Jag tackar alltid min Gud för er, för den Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus. Här ser vi då direkt i vers 4 Paulus tema för hela det här stycket. Det är givetvis tacksägelse till Gud. Jag tackar alltid min Gud. Tacksägelse till Gud är så väsentligt för Paulus att han nämner det här genast i inledningen av brevet. Han väntar inte till slutet av brevet med att tacka för korintierna. Han väntar inte ens efter att han har behandlat de mest akuta läromässiga problemen i församlingen, utan han inleder med att tacka för församlingen, för korintierna. Han lyfter blicken genast mot Gud och tackar honom för dem. Detta är, som jag redan nämnde, en återkommande stil i Paulus brev. Han inleder alltså med en introduktion med avsändare, mottagare, nåd- och fridshälsning och en tacksägelse i nästan alla sina brev. Läser man inledningen till de andra Paulusbreven så inser man att Paulus uppskattar och tar fasta på det som är gott hos dem han skickar åt. Alltså, han ser det goda i den och tackar Gud för dem, för det goda som finns i den. Istället för att fokusera på deras problem, vilket de kommer att komma till, så fokuserar han på det goda vilket han också gör i andra brev. Han inser att det är Gud som har kallat korintierna. Att det är Gud som har gett dem allt detta goda. Att det som förr var en styggelse för Gud nu har blivit hans utvalda folk. En ögonsten, någonting dyrbart för honom. Och därför vill han ta vara på tillfället att tacka Gud för allt detta goda som har kommit dem till dem och som måste komma från Gud. Det är ju en påminnelse för oss om det som Paulus skriver i Filipperbrevet kapitel 4. Att vi ska tänka på allt som är sant, allt som är värdigt, allt som kallas dygd, allt som förtjänar beröm. Allt sådant ska vi tänka på. Vi ska låta det vara i vår tankevärld. Vi ska låta inte det negativa utan det positiva om våra bröder och systrar fylla vårt sinne och tacka Gud ständigt för det. Hos korintierna hittar Paulus flera orsaker till att tacka Gud för. För det första, för den Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus. Det allra viktigaste och det som lägger grunden för det som är gott hos korintierna är den frälsande nåd som har gjort att de har blivit försonade med Gud. Vi kan veta att det handlar om en frälsande nåd här och inte en allmän nåd som Gud även visar de ogudaktiga genom att de får leva, att de får mat på bordet. Av att Paulus i inledningen skrev till det heliga, det utvalda i Korint. Han skriver alltså till den som har fått del av den frälsande nåden. För den Guds nåd som ni har fått. Så korintierna har fått denna nåd från Gud. Men det har inte gjort sig förtjänt av den. Jag vet att ni känner till att ordet nåd innebär just detta. Att det är en fri gåva från Gud. Oberoende av mottagaren. Oberoende av vad det gjort. Det finns ingenting i mottagarna som gör att det förtjänar det Gud ger. Utan nåden innebär just detta. Att det är en fri gåva från Gud. Och den kommer i Kristus Jesus. Ingen människa kan förtjäna Guds nåd och ingen kan få den heller utanför Kristus Jesus. Kristus är så central för Guds nåd och för mottagarna av den att Paulus skriver att vi har fått den i Kristus Jesus. Det är genom honom vår identitet som kristna. Att vi har en identitet som kristna. Det är genom honom som Gud ger oss nåd. Och här igen vill jag påminna om det centrala fokuset på Kristus här i de inledande verserna av första Korintierbrevet. Som jag nämnde förra gången så nämns Kristus inte mindre än 10 gånger. I de 10 första verserna. Kyrkofadern Johannes Chrysostomos, en av den tidiga kyrkans främsta predikanter, nämner i sin kommentar på första Korintierbrevet att i inget annat brev i Nya Testamentet så nämns Kristus så frekvent och så många gånger vid namn som här i början av första Korintierbrevet. Notera alltså att det som Paulus tackar för i Korintierna sker i Kristus. Både nåden, frälsningen, det som varit alltså, samt gåvorna, helgelsen, det som nu är, vårt nuvarande liv, korintiernas dåvarande liv. Allt detta sker i Kristus. Vi liksom korintierna har fått alla dessa gåvor i Kristus. Det finns ingen frälsning utanför Kristus. Det finns ingen nådegåva utanför Kristus. Det finns ingen som kommer att hålla ut till slutet utanför Kristus. Han är så central att ingen kan hävda att det kommer att komma till himlen, att få vara med Gud, inte hur gott det än levt, om de är utanför Kristus. Så vers 5. I honom har ni blivit rika på allt. På allt tal och all insikt. Här fortsätter Paulus då sin utläggning om Guds godhet i Kristus. I honom är då givetvis en referens till Kristus. Bokstavligen lyder versen, om man översätter den direkt i svenska: för att i allt blev ni rika i honom, i allt tal och all kunskap. Folkbibeln får sedan 15 lämna bort för att eller ty, men det finns med i Folkbibeln 98, liksom i många engelska översättningar. Betydelsen här alltså att Paulus vill konkretisera det han säger i vers 4. Vers 5 och vers 4 hänger ihop, så att vers 5 utvecklar det som Paulus har sagt i vers 4 med specifika gåvor. Så vi kan börja med att beakta ordet allt här. Vad betyder allt? Detta är ett kontroversiellt ord ibland. Det finns vissa som menar att allt alltid betyder allt, eller alla alltid betyder alla, utan undantag. En vers jag kommer att tänka på är första Timoteusbrevet, kapitel 2, vers 4. Gud som vill att alla människor ska bli frälsta. Så detta ord, allt eller alla, menar vissa betyder att alla människor kommer att bli frälsta. Att vi som är kalvinister, vi som tror på Guds utkorelse, har fel. Men betyder ordet allt eller alla, alltid alla, utan undantag? Vad betyder det att korintierna har blivit rika på allt? Den naturliga betydelsen här, när man känner till kontexten, känner till församlingen i Korint, är att det var rika på många nådegåvor. Både mirakulösa, naturliga. Att ordet betyder alla sorter, alla slags, alla typer av gåvor. Det är alltså inte precis varje gåva som går att få, utan alla slags gåvor. Korintierna hade till exempel inte gåvan att vara apostlar. Det hade inte gåvan att ha all kunskap, som Paulus skriver i kapitel 13. Det saknade, eller det förstår bara till en del. Det saknade också mognad, syskonkärlek. Så på många sätt var korintierna inte, hade det inte alla gåvor. Men det hade alla slags gåvor, såsom tal och insikt, som nämns just här i vers 5. Att just dessa två gåvor nämns bör visa oss att Gud hade stor användning av korintierna. Trots deras många moraliska och läromässiga problem, så hade Gud gett dem just dessa gåvor. Talets och insikten, eller kunskapens gåva. Dessa två gåvor, talet och kunskapen, är det främsta gåvorna du kan ha när det kommer till evangeliserande av det otroende. Att vara vältalig men att inte ha kunskap är lika fruktlöst som att vara kunnig men inte kunna uttrycka sig. Matthew Henry skriver i sin kommentar att där Gud ger båda dessa gåvor har han gett stor kapacitet till att användas. När Paulus senare här i första Korintierbrevet kritiserar korintierna för de använder dessa gåvor, så är det inte gåvorna i sig som han kritiserar, utan attityden till dem, hur det förhåller sig till dem. Båda dessa gåvor är goda. Både talets gåva är god och kunskapens gåva är god. Om det eftersträvas på rätt sätt och tas emot med tacksägelse och alltid sker i honom, alltså i Kristus. Talet här syftar då på allt slags tal, såsom predikan, förkunnelse, evangeliserande, bön, tala med andra människor, tala till Gud. Vissa av oss har förmågan att predika, vissa av oss har förmågan att tala flera språk. De flesta av oss har någon sorts förmåga att tala flera språk, vi är begåvade på det sättet, men vissa mer än andra. Vissa kan hjälpa andra att förstå, vissa kan tolka, vissa kan översätta, och vissa kan använda talets gåva på andra sätt. Så hade även korintierna just denna förmåga, talets gåva. Och det kunde tala till de många folkslag som rörde sig i Korint i den här tiden. Vet att det fanns greker där förstås, det fanns judar, det fanns många andra folk som reste in och ut till Korint. För det var en livlig handelsstad. Det var många människor i rörelse där. Det fanns många språk och många traditioner. Korintierna hade alltså blivit begåvade med just denna gåva. Att kunna tala. Att kunna tala olika språk. Att kunna förkunna. Mycket lämpligt för just dem som bodde i en stad med många olika folk. Insikt eller kunskap bör det här sammanhanget förstås som något som generellt sett är gott. Men den är ändå underställd kärleken, vilket vi kommer att komma till senare i första Korintierbrevet. Det är inte utan orsak att både talet och kunskapen nämns i början av kapitel 13, just där vi kommer till kapitlet om kärlekens höghet, kärlekens överhet över alla dessa gåvor. Något som dessa gåvor är något som inte kan ersätta bristen på kärlek. Även om du har talets och kunskapens gåva, men om du inte har kärlek, så är du ingenting. Så kritiken mot kunskap, som Paulus också nämner i kapitel 8, där han säger, men kunskapen gör oss uppblåsta, medan kärleken bygger upp, är igen något som vi bör tolka som att kunskapen i sig inte är dålig, utan attityden till den. Kunskapen blir till fall för den som ser sig som fullärd, för den som anser sig ha all kunskap. Så lärd så att man ingen kan ifrågasätta deras kunskap. Och detta är faran med dagens strävan efter experter. Eller expertkulten, som jag skulle vilja kalla det. Att dess experter har uttalat sig, så är deras uttalande slutgiltigt och kan inte ifrågasättas. Gör man det, så är man arrogant eller farlig. Detta expertsamhälle glömmer det som Paulus skriver till Korintierna och det som Bibeln i sig lär om människan. Att vi är syndare av naturen. Att synden har kommit in i människan och korrumperat allting. Alla områden är påverkade av synden, även kunskapen. Den påverkar hur vi använder kunskapen. Den påverkar igen vår attityd till den. Inte så att vi använder den för Guds ära eller för uppbyggelse av det heliga, utan till att förhäva oss själva, förhäva människan och sätta människan i en position som är enbart Guds. Att sätta människan i en sådan position att hon kan bestämma vad som är sant och vad som är rätt och vad som är riktigt. Att ge en slutgiltig sanning. Men detta är förstås att sätta sig i Guds position. Det är en verklig fara och ständig orsak till hädelse i dagens samhälle. Så få är det ledare som sätter sin förtröstan till Gud över förtröstan till kunskapen. Men den som har fått sitt sinne förnyat av Guds ande inser att detta är ju en dårskap. Att det är avguderi. Att lita mera på det skapade än på skaparen. Så vaka jag över er själva. Se till så att ni inte dras med i den kunskapskult som existerar idag. Men glöm inte att kunskapen i sig själv är god. Den är en gåva från Gud när den används rätt och till hans ära. Fortsätter med vers 6 och ända till vers 7, första halvan av vers 7. Eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er, därför saknar ni inte någon nådegåva. Ta paus där. Det som genom Guds nåd har blivit berikade med många olika goda gåvor, och det menar jag på ett synligt och tydligt sätt berikade, så att vi använder den till Guds ära, till hans folks uppbyggelse och till omvändelse av det gudlösa. Vad det som har blivit berikade så, vad kan man konstatera hos dem? Jo, att vittnesbördet om Kristus är fast förankrade i dem. Att det blivit verkligt för dem. Just detta konstaterar Paulus här i vers 6, då han tackar Gud för vittnesbördet som har fått stadigt fäste hos korintierna. Och detta går tillbaka till vers 4, där vi såg Paulus tackar för Guds nåd, den frälsande nåden. Och det hänger ihop med det att korintierna har blivit stadigt förankrade i detta vittnesbörd om Kristus, om evangeliet, om att vi har blivit rika på allt i honom. Allt detta hänger ihop. Det är en logisk, ett logiskt band av led i frälsningsverket från Gud. Först frälsande nåd. Vi blir förda från mörker till ljus, från död till liv. Får skåda för första gången sanningen själv. Sen att vi blir fast förankrade i denna nåd, så att vi alltid har vår grund i Kristus, i vittnesbördet om honom. Inte i något annat, inte i något som någon människa säger eller vad någon människa lovar, utan i vittnesbördet om Kristus. Och det leder då till att vi blir rika på allt. På alla goda gåvor, på tal, på insikt, på alla nådegåvor som man nämner i vers 7. Allt detta hänger ihop. Ingen kan bli fast förankrad i vittnesbördet utan att först ha fått nåden, den frälsande nåden från Gud. Och ingen kan bli rik på allt utan att man har alla nådegåvor i Kristus. Så vad aposteln vill visa oss här med korintierna som exempel är att Gud är den som påbörjar och fullföljer det verk han påbörjat i sina heliga. Allt detta vi läser om här i vers 4 och första halvan av vers 7 är tecken på Guds nåderika godhet mot oss. Ingenstans läser vi om människans förtjänst, om hennes del i detta, utan allt detta är något som kommer från ovan, från Gud. Så mycket fokuserar Paulus på Gud, på det som kommer från honom. både det förgångna, nuet och som vi kommer att komma till, framtiden, är allting gåvor från Gud. Frälsningen, helgelsen och förhärligandet, allt detta är av Gud. Och det är enbart i Guda människan Kristus Jesus som detta är möjligt. Allt detta som går utanför tiden, det förgångna, det nuvarande, det framtida, allt detta kan vara ske i den människa som själv står utanför tiden. Guda människan, Kristus Jesus. Så ordet för nådegåva i vers 7 betonar ytterligare då vikten på att allt kommer genom hans goda vilja. Nådegåva syftar inte nödvändigtvis bara på det mirakulösa gåvor, som helandets gåva, att tala i tungor. Jean Calvin observerar att gåvor här inkluderar andliga drag som är medel för frälsningen av troende. Det låter lite kryptiskt, men han menar alltså att alla inre gåvor, omvändelse, tro, som leder till frälsning och kunskap, allt detta är en del av det som Paulus menar här med nådegåvor. Själva ordet nådegåva, karisma, för tankarna bort från själva gåvan, eller det bör göra det, och för det istället fokuset till den som ger gåvan. Ordet är besläktat med ordet för nåd, karis, och verbet karitsomai, vilket betyder att ge fritt. Det vill säga, Gud är den som bör tackas eftersom han ger fritt av sina goda gåvor. Att det finner många skäl att tacka Gud för ser man klart och tydligt i det ord som Paulus använder gång på gång på gång för att visa att allt detta kommer från Gud. Så dessa tecken på det goda som Gud gör här i Korinthiernas liv och i våra liv, det har skrivits ner för oss för att vi ska ständigt, som Paulus i vers 4 skriver, alltid tacka Gud för dem. Det ska vara ständigt på vår sinne, i vår tanke, att tacka Gud för allt det goda. Men Paulus ser inte bara på det som har varit, frälsningen, på gåvorna som vi har just nu, utan han blickar också framåt mot det som ska komma, det som ska uppenbaras. Vår Herre Jesus Kristus, han som ju är orsaken till att vi har nåd och frid, att vi har tro, att vi har alla goda gåvor, alla nådegåvor. Hans återkomst i härlighet är det som vi väntar på. Det är det som Paulus vill att vi ska se till näst. Men det är inte svårt att dras med ett sinne av seger, av triumf, då vi inser hur många goda gåvor vi har, eller hur mycket gott Gud ger åt oss. Alla böcker som vi får, alla donationer, all talang som vi har. Men märk väl att det kan bli till fall. För korintierna hade det blivit till fall. Det hade blivit högmodiga. Det hade förlorat målet ur sikte. Dessa stolta människor, dessa som tror sig vara starka i sig själva för att de har fått så mycket gott, inser inte att Guds fulla plan i dem uppfylls inte här och nu, utan i framtiden, då Kristus Jesus ska återkomma. Därför bör det inte heller se ner på det som kämpar och strävar med det arbete vi har just nu. Som aposteln Paulus, som stundvis blev utjagad från stad efter stad. Judarna många gånger stoppade honom och hindrade honom från att predika evangeliet. Det såg vi bland annat apostlarna 17, där vi läste om det där. Och även senare kom ju Paulus att möta många motgångar. Han kom att bli fängslad, han kom att bli stenad. Till slut så kom han även att dö som martyr. Men allt detta, alla dessa motgångar är inte ett tecken på att Gud har förkastat en. Utan snarare tvärtom bör vi så mycket snabbare inse att det är för att vi ser framåt mot det som ska komma som vi nu får möta motgångar. Så Jesu Kristi återkomst är och bör vara alla kristnas ständiga hopp och den förvissning i det liv som vi lever här och nu. I synnerhet för dem som har fått mycket goda gåvor bör så mycket snabbare se framåt mot det som ska komma. Den dag då alla dessa tillfälliga gåvor ska upphöra och vi ska istället få något som är mycket, mycket bättre. Så ju mer rotade och grundade vi är i den kristna tron, i vittnesbördet om Kristus, ju mer vi ser, desto mer bör vi uppskatta och tacka Gud för allt detta goda, för alla dessa gåvor som han nu idag och i alla dagar ger åt sina heliga. Och förvänta oss Kristi återkomst. Motgångar och svårigheter bör inte alls göras som tvingas utstå dem modlösa, nedstämda. Och inte heller dem som inte tvingas utstå dem. Det som står på andra sidan och tror sig ha Guds ständiga välsignelse bör förheva sig. Tvärtom, det är då vi lider som vi med så mycket större förväntan längtar efter den dag då Guds barn ska uppenbaras, då Kristus ska uppenbaras. Var är dessa lidanden i jämförelse med denna härlighet? Den som lider bör tvärtom glädja sig. Och Paulus skriver i Romarbrevet 5 att vi gläder oss mitt i våra lidande, eftersom lidandet ger tålamod. Tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och det hoppet sviker oss inte. Men nu menar jag inte att var och en här ska gå ut och be om motgångar och lidanden i sina liv. Var dag har nog av sin egen plåga. Men jag vill att vi ska vända bort våra hjärtan från det tillfälliga, det temporära, det världsliga. Även det goda som Gud har gett oss här, såsom kunskapen och talets gåva. Så bör inte dessa gåvor vara det som vi hoppas på, utan att vi vänder oss och har målet som är Jesu Kristi återkomst i sikte ständigt, varje dag och även då vi lider. Vårt hopp om evigt liv och fullkomlighet, men framförallt Kristus Jesus själv och hans eviga rike bör vara på vårt sinne. Hans härlighet ska uppenbaras, hans återkomst. Och om du inte är intresserad av den nu, här i detta liv, så kommer du garanterat inte att vara intresserad av den då han kommer. Därför är inte gåvorna eller vår brist eller riklighet på den det som har betydelse, utan förnöjsamheten och tacksägelsen till Gud. Guds mål för vår tro är inte ett liv i ständig sorgfrihet, daglig lyx, utan våra själars frälsning. Och det är detta vi ser då i vers 8. Han ska också styrka er ända till slutet, så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag. Vi har just firat jul, då det sägs att man ger varandra gåvor. Vi ger sådana gåvor som är av en mycket förgänglig och temporär natur. Sådant som bara finns en viss tid, och ingenting illa med det. Det är ju en del av det här livet, den här världen. att böckerna, kläderna, pengarna, elektroniken, kärlen, allt möjligt vad vi nu än ger, kommer bara att vara en tid. Och sen förkastas det. Sen kasserar vi det. Men för kristna, så det är därför då så underbart att konstatera att vi har en Gud som ger oss eviga gåvor. Gåvor som inte bara är temporära. Gåvor som inte slits ut och som kasseras, utan gåvor som är för evigt. Guds frälsningsgåva är av evig natur. Frälsningen är inte bara nu, som vissa menar, som något man kan förlora. Frälsningen är för evigt. Den kan aldrig förminskas, den kan aldrig korrumperas, den kan aldrig tappa sitt värde. Den är för evigt, precis som Gud själv. Jesus Kristus och hans perfekta försoningsoffer har för all framtid försäkrat försoning med Gud. Evigt liv, perfekt helighet inför honom. Vers 8 visar oss att det som fadern gav korintierna vid deras omvändelse, frälsande nåd i Kristus Jesus, tar sig i uttryck i först då vittnesbördet om Kristus och sen de många nådegåvor som det får. Och det kommer att fullföljas till den dag då Kristus återvänder. Han ska styrka er ända till slutet. Inte tills ni har fått höra evangeliet, kommit till tro. Inte tills den första smekmånaden med Kristus är över. Inte ens tills ni har blivit så mogna att ni kan stå på egna ben, utan till slutet. Ordet som översätts här som styrka i svenska folkbibeln är detsamma som finns i vers 6, där det då översätts: man har fått fäste, fått stadigt fäste. Paulus säger oss alltså att på samma sätt som vittnesbördet är bekräftat, att det har fått fäste i oss, att det har blivit säkert och ståndaktigt hos oss, på samma sätt så kommer Gud också att styrka oss, befästa oss, att bekräfta och göra oss ståndaktiga ända till slutet. Det kommer alltså korintierna och vi att framhärda till slutet. Detta visar med all tydlighet läran om det heligas framhärdande. Det finns inget tvivel i det som Paulus säger här. Detta är ett faktum. Paulus säger inte att vi håller ut till slutet om vi gör det eller det, om vi tror, om vi är goda. Utan han säger att vi håller ut till slutet, att vi blir styrkta till slutet. Detta är ett faktum. Ordagrant lyder versen på svenska: som också kommer att befästa er till slutet ostraffliga. Detta är inte en villkorlig sats. Det finns inget om i grekiska. Verbet som används för styrka eller befästa här är det som kallas för indikativ, vilket innebär att det är ett påstående eller en fråga. I det här fallet ett påstående. Skulle man vilja uttrycka ett villkorligt verb, ett villkorligt faktum att ni blir styrkta om, så då skulle det stå i det som kallas för optativt modus. Men det är inte frågan om det här. Inte heller sammanhanget ger oss den möjligheten att tolka det så. Detta är inte ett villkorligt befästande beslut. Genom denna text är fokuset på det Gud gör. Det han gör för korintierna och för oss. Hans nåderika gåvor. Och förstås också Paulus tacksägelse för dem. Det finns ingenting i texten som tyder på att korintierna har gjort någonting eller kommer att göra någonting. Kontexten utesluter en mänsklig andel, en mänsklig insats. Det är enbart Gud som gör, som ger, som befäster. Så varken kontexten eller grammatiken ger alltså rum för att tolka detta på något annat sätt än som ett faktum. Gud kommer att styrka oss till slutet. Punkt. Paulus tackar alltså Gud för något som är ett framtida verk. Lika säkert som om det redan skulle ha hänt. Så vers 9. Gud är trofast. Han som har kallat er till gemenskap med sin son, Jesus Kristus, vår Herre. Trofastheten är en annan av den treenige Gudens egenskaper. Trofasthet är en egenskap som i Bibeln beskrivs som något Gud klär sig i. Den är så att säga hans klädsel, hans kläder. Psalm 89, vers 9 eller vers 8, det engelska biblarna säger: Herren Gud Sebaot, vem är som du? Stark är du, Herre, och din trofasthet omger dig. Och i profeten Jesajas bok, i hans profetia om Kristus i kapitel 11, så läser vi: rättfärdigheten ska vara bältet runt hans midja och trofastheten bältet om hans höfter. Så trofasthet är en väsentlig del av Guds karaktär. Den är grunden för vår förtröstan på honom. Det är för att Gud är trofast som vi kan lita på honom. Men det är en sak att omfatta sanningen om att Gud är trofast. Och det är en helt annan sak att faktiskt leva ut den. Att göra den verklig. Förväntar vi oss att Gud ska göra allt det som han har lovat att göra? Kan vi tillsammans med Hebreerbrevets författare vila tryggt i Guds löften då han säger: låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, för han som har gett oss löftet är trofast. Om ditt svar är ja, är det då också det då det gäller löftet om att Gud ska styrka oss ända till slutet, eftersom han är trofast? Gud är inte sen med att uppfylla sina löften, som vissa menar. Nej, han är trofast mot sitt eget löfte om att frälsa och att styrka sitt eget folk ända till slutet. Ingen av dem ska gå förlorade. Alla ska det få tid att omvända sig och bli frälsta, eftersom Gud är trofast och han håller sina löften. Så tänk, kära församling, vilken härlighet att ha löftet om att vi ska bli styrkta ända till slutet. Att alla vi som är i Kristus Jesus kommer att hålla ut ända till den dag han återvänder. Att ingen kan gå förlorad. Att ingen kan gå tillbaka till det gamla liv som vi en gång kom från. Gud har gett oss löftet om att styrka oss till slutet, om att framhärda ända till Kristi Jesu dag, att vi ska bevaras av Gud själv från våra onda begär, från Satans frestelse, ja, från hela världen själv. Vi ska träda fram utan skrynkla eller fläck, oklanderliga, det vill säga utan att det finns något som vi kan bli anklagade för. Vi vet ju att vi har mycket som vi kan bli anklagade för. Men Gud har lovat att vi ska kunna träda fram oklanderliga. Finns ingen anklagare mot oss längre. Anklagaren själv, Satan, kan inte göra något. Detta löfte har vi, att tillsammans med Kristus träda fram rena, syndfria och leva i evighet tillsammans med honom. Detta är löftet, och Gud är trofast som håller sina löften. Så vad leder då denna trofasthet till? Gemenskap med Jesus Kristus. Även här använder Paulus ett verb, kallat. Vi har blivit kallade till gemenskap med Jesus för att dra bort fokuset från oss själva och fokusera det på honom som kallar. Vi är kallade till gemenskap med Jesus Kristus, vilket innebär gemenskap med det liv han levde, gemenskap med hans lidande, gemenskap med hans död, gemenskap med hans karaktär, hans trofasthet, hans rättfärdighet, gemenskap med hans ära. Gemenskap med Jesus innebär att det kristna är kallade till att dela det liv som Kristus levde här på jorden. Och det är också att dela det liv som han har just nu. Evigt liv. Det är en evig gemenskap med Kristus och med varandra. Här har vi då igen en påminnelse om att vi lever detta liv med evigheten i sikte. Det som inte nu uppskattar evigheten, gemenskapen med Gud och hans utvalda, kommer inte att göra det senare heller. Denna gemenskap med Kristus är samtidigt också ett förord, eller en introduktion, om man vill kalla det för det, för det som kommer här senare i kapitel 1, verserna 10-17, där Paulus förebrår korinterna för deras splittringstendenser. Där gemenskapen med Kristus, det som de har glömt, det som de har fallit bort från. Gemenskapen med Kristus omöjliggör partier eller delningar i den lokala församlingen. Det är gemenskapen med Kristus som hela splittringar i församlingen. Och sen i vers 18-25, det med gemenskap med Kristus i hans död på korset, är det som är skillnaden mellan kristna, mellan judar och mellan hedningar. Korset är en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Men för oss som tror så är den Guds kraft. Vi har gemenskap med Kristus i hans död, i hans korsfästelse. Och därför är den som förnekar gemenskapen med honom så förödande för den lokala församlingen. Så här är då Paulus orsaker till tacksägelse för Gud, till Gud för korinterna. Såväl det förgångna, det nuvarande som det framtida är alla orsaker till att tacka Gud. För nåden till frälsning, för gåvor under detta liv och för vissheten om att det ska bli styrkta till slutet. Och allt detta sker i Kristus. Han som är vår gemenskap. Så jag uppmanar nu dig, du som tror, till dag, varje dag, ta en stund av självreflektion och tacka Gud. Både för det han har gjort dig, för allt det goda som du har fått, för frälsningen, för de begåvningar som du har just nu, för vissheten om att bli styrkt i slutet. Men också för andra troende människor. Paulus tackar för korintierna här, inte för sig själv utan för korintierna. För det som Gud har gjort i dem, kommer att göra i dem, gör just nu i dem, Tackar du Gud för det som han har gjort, för det han gör, för det han kommer att göra för det heliga som du känner. Tackar du Gud alltid, ständigt för detta. Tackar du Gud för församlingen, för hans utvalda, för hans blodsköpta folk. Är det ständigt, dag för dag, din tanke att lyfta upp församlingen inför Gud och tacka Gud för den? Tackar du Gud för att han frälst den? Tackar du Gud för det gåvor han har gett åt den? För att han gjorde den rik på allt? Tackar du Gud för att han kommer att styrka och befästa den till slutet? Tackar du Gud för att han är trofast? För att han har kallat församlingen till gemenskap med Kristus? Är detta verkliga skäl för dig att tacka Gud ständigt? Det är lätt att vara tacksam för det goda vi har, för det gåvor som vi själva längtar efter när vi får dem. Det är lätt att vara tacksam för det. Det är lätt att säga tack för den som visar oss godhet. Men visar du också tacksamhet när du ser andra bli berikade, när du ser andra få goda gåvor? Är ditt hjärta uppriktigt glatt inför Gud? För att han frälst den och den människan? För att han ger den och den människan just den gåvan? För att han lovat att styrka den och den människan ända till slutet? Och kära bröder, systrar, Kristus Jesus, är våra hjärtan uppriktiga inför Gud? Tjänar vi med våra sinnen Gud genom att tacka honom? Genom att vara nöjda med det vi har? Och med att med glädje tacka honom då han ger av det han har åt den han vill? Är vi inte lätt avundsjuka? Finns inte lätt förtal och själviskhet hos oss? Det är många gånger vi ser gåvor hos andra människor. Är inte vårt hjärta så mörkt och så ont så att istället för att tacka Gud för det han har gjort för andra, så drabbas vi av ett begär att ha det själva? Borde vi inte instämma med den himmelska tacksägelsekören och prisa Gud för att han styrker sin församling var den än finns? Har Gud överhuvudtaget någon orsak att ge någon av oss av sitt goda? Är det inte för att han vill visa sin ofattbart stora nåd? Som han igår, idag och imorgon, ja, för all tid fortsätter att ge ut av sig själv, av sin nåd. Låt oss komma ihåg att varje fullkomlig gåva kommer ner från ovan, från ljusens fader. Bröder och systrar i Kristus, vi har blivit kallade till att leva i ständig tacksägelse till Gud. Låt oss då börja redan idag med att rikta vårt sinne mot det goda som Gud ger och tacka Gud för detta. Så ständigt tänka på allt det som, låt mig igen påminna om Paulus ord, som är sant och värdigt, rätt och rent. Allt som är värt att älska och allt som är värt att uppskatta. Att tänka på sådant och tacka Gud för det. Låt oss ständigt genom bön och åkallan med tacksägelse låta Gud få veta alla våra önskningar. Gud ska då efter sin rikedom på ett härligt sätt ge oss allt vi behöver i Kristus Jesus. Hans är äran, evigheternas evighet. Amen. Låt oss be. Onåderika Gud, du som ger dina gåvor ständigt åt ditt folk, dina barn, det folk som du från evigheten själv har utvalt. Du som alltid styrker oss till slutet. Du som ger frälsande nåd åt dem som Kristus har dött för. Du som ger oss alla gåvor som vi behöver för vårt dagliga liv och för att förhärliga dig. Du som är trofast ända till slutet. Vi vill prisa dig, vi vill tacka dig, vi vill tacka dig för allt det du ger. För alla våra bröder och alla våra systrar, för den gåva de har. Åh Herre, hjälp oss att bli tacksamma. Hjälp oss att lägga ifrån bitterheten, själviskheten. Och istället vända oss mot dig. Att ständigt tacka dig. Alltid, dag för dag. Tänka på dem som du har frälst. Och tacka dig, Fader. Åh Herre, att det skulle vara vårt sinne. Att vi skulle leva ett sådant liv som är fyllt av tacksamhet. Så att denna bitterhet och själviskhet som finns i vår hjärta aldrig får tillfälle att regera. Åh, vilken förvandling det skulle bli i våra liv. Och bland dem som känner oss. När de ser hur tacksamma vi är. Och hur mycket vi längtar efter det som ska uppenbaras. Åh Herre, förvandla oss enligt denna modell, enligt denna bild. Jag prisar dig för det ord som du låtit oss få ta del av idag. För din heliga andes vägledning och undervisning. Och vi ber, må detta rikligen välsigna våra liv. Nu, idag och i alla våra dagar. Vi ber i Jesu namn. Amen. Amen.